Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Life Talk-podden med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach, och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I den här podden får du svar på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa. Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut. Hej Anders.
Hej Karin.
Då sitter vi här och spelar in årets sista avsnitt.
Ja, så är det ju faktiskt, eftersom det lackar mot jul och är bara några dagar kvar. Så
ja.
Vi kanske ska börja med att önska alla lyssnare en riktigt, riktigt god jul.
Det gör vi. Jag brukar säga en god hälsosam jul.
Ja, det är klart att du gör det. Eller kanske en grön världsjul.
Ja, mer grönt åt folket under julen och hela året förstås. Mm. Men många märker faktiskt att de mår bättre när de äter grönare på just det här julbordet.
Ja, det tror jag nog man mår bättre överhuvudtaget året om. Det är inte bara julen.
Nej.
Så att bra mat är ju bra mat.
Mm.
Jag började ju med min föreläsning Optimal hälsa för väldigt länge sedan. Då pratade jag just om det där med att vem har bestämt att frukostmat ska vara frukostmat och lunchmat ska vara lunchmat och middagsmat är middagsmat och snacks är snacks. Det är ju mat.
Mm.
Och vi äter ju egentligen för näring, så det är väl ingen skillnad om man tar en sallad till frukost egentligen. Nu är ju det lite annorlunda, för de flesta är vana vid att ta sin kopp kaffe och sin juice. Och
en grej jag brukar säga till mina guldmedlemmar så här i juletid, just för att bevara den hälsosamma vanan, alltså sitt, om man nu då, nu är jag ju och du också så att vi lever ju samma oavsett om det är jul eller inte, vi äter liksom bra alltid. Det är inte något undantag att men nu är det ju jul, då ska vi frossa i det här eller då ska vi äta detta. Nej, men jag vill inte ha det. Så att, det är för mig inga problem. Men jag brukar säga dem som ändå tycker då att men jag vill ha det här på jul eller jag vill ha det här och det här längtar efter. Okej, men behåll din frukost. Drick en stor grön smoothie varje dag, till exempel på morgonen. Och ät någon chiapudding. Jag brukar göra chiapudding med saffran eller med pepparkakskrydda.
Mm.
Och lingon och bär och sådär. Så att man kan se till att den måltiden fungerar och att man har lite morgongymnastik. Eller vad säger du? När du kom ner i morse och såg mig, hade rullat ut yogamatta med mitt...
Med din brutna fot och din sån slalompjäxa till...
Ja, det vet ju inte ni vad som har hänt, men... Ja, jag fick en 6 kilos hantel rakt på min barfota fot nere i gymmet här hemma.
Mm, som skapade en litet benbrott i benet som kommer från stortån och upp mot själva anken.
Mm. Men det var inte, Magda kanske är benbrott, men det var en väldigt snäll spricka, sa han.
Ja.
Läkaren.
Så är det ju. Det var lite sådär som man kallar hairline.
Tur i oturen. Så det gick så bra att yoga. Så även om jag inte kan göra alls det jag brukar göra. Så påminner mig, ni som vill lyssna på förra avsnittet. När vi fick en fråga från Anna, tror jag hon hette. Det var väldigt intressant. Och högaktuellt för mig själv då. Men jag gillar att fokusera på vad jag kan göra.
Ja.
Nu vet jag inte varför vi bubblar på om detta.
Nej.
Har du något annat du vill säga innan vi drar igång med dagens första fråga?
Nej, det tycker jag är mer spännande att höra vad de som lyssnar där ute har skickat in för frågor till dig.
Mm. Då tar vi den här. Hej på er. Karin, jag vet ju att du har precis landat en kurs för kvinnor och jag vill inget hellre än att gå den. Men just nu har vi här hemma bestämt att vi inte ska dra på oss några utgifter alls förutom det vi verkligen måste ha eftersom vi håller på att bygga hus. Men du nämnde i senaste avsnittet något om hormonförändringar efter 35, alltså min ålder just nu. Jag har aldrig funderat så mycket på kvinnans cykel och hur den kan påverka tankar och känslor. Men sen läste jag någonting om det i en artikel. Så min fråga är egentligen om ni kanske kan ta upp ämnet. Jag känner nämligen att jag har väldiga humörsvängningar och min livsglädje kan variera extremt från vecka till vecka. En vecka ifrågasatte jag mitt jobb, val av liv och i princip allt. Till att jag sen plötsligt får en vecka där jag älskar allt och alla. Kan inte minnas att det varierade så här mycket tidigare i livet, men det kanske det gjorde. Hur kan man förhålla sig till detta?
Ja, den låter ju inte riktigt som den bollen landar på min sida i planen riktigt. Så att det kanske är bättre du börjar.
Men du kan ju kanske ta sen också hur man kan förhålla sig till detta. Eller hur kan man leva med en kvinna som är cyklisk? För vi kvinnor är cykliska varelser. Och jag tror att det ligger så mycket makt när vi förstår det. Och så säger jag välkomna det. Att vi är inte samma män och kvinnor. Men era testosteron går upp lite där precis på tidigt på morgonen. Sen är det samma varje dag. Dag ut, dag in.
Ja, vi är lite enklare.
Lite enklare på det sättet. Vi är mer komplexa, men jag lovar just det här med att se och lära känna sin egen menscykel. Och efter klimakteriet, om man inte har någon mens längre, så har man fortfarande lite av en cykel. Att vi varierar lite sådär. Och ju mer man kan och förstår om hur det ligger till och hur fantastiskt designat allt det här är. Eller designat, men det har
utvecklat, i varje fall.
Utvecklat av evolution. Och att allting har en så att säga, spelar en roll. Det är inte för att jävlas vi har fått här, utan det är någonting fantastiskt. Kan man anpassa, och jag anpassar jättemycket hela mitt liv efter, inte hela mitt liv, men alltså jag anpassar mig efter min menscykel mycket. Jag vet alltid vart jag är i min menscykel. Jag förstår till exempel om det är några humörsvängningar eller alltså någonting, så vet jag anpassa min fasta efter min menscykel. Så jag har den här kursen som jag har gjort och som heter Kvinnobalans, som jag har gjort med Sara Moa. Den tycker jag ju alla kvinnor, oavsett ålder, ska gå. Tjejer, alltså alla. För man lär sig så mycket och inser hur man kan använda den här liksom kraften i att förstå och kunna och veta vad som händer. Men japp, efter 35 så kan vi börja märka av, det är till och med många som kan hamna lite där i förklimakteriet runt 35-40. 45 definitivt. Är de flesta i förklimakteriet. Och det kan man vara i 10-15 år innan man har sin sista mens. Så då är det viktigt att man vet lite olika symptom och så vidare. Och det är väldigt vanligt att man kan märka av sömnen. Alltså att man sover sämre. Just det här med humörsvängningar som den här tjejen har skickat in frågan om. Deppighet, viktuppgång, ångest, koncentrationssvårigheter, smärtor i kroppen. Men jag tänker också på det här med skiftande humör. Det kan ju också vara PMS. Och PMS kan bli så att säga, värre. Om man har problem med det så kan det bli värre. Både obalans, till exempel att man har stress, mycket stress i livet. Till exempel skrev ju hon här att de håller på att bygga hus och så vidare. Då blir oftast de här symptomen, obalanserna, lite starkare. Stress är ju med och påverkar allt i vårat liv till det. Till december skulle man kunna säga, eller vad säger du?
Ja, som sagt, var jag vet ju bara som man, så är det ju ändå så att när man passerar 50, som man ändå gjorde för ett tag sedan, så märker man ju att man blir på något vis lite mjukare i kroppen när testosteronet går ner. Där man är van vid att det ska kännas hårt och tajt är plötsligt lite mjukare sådär. Det var väl Paul Simon som sjöng det i en av sina gamla låtar där. Why am I soft in the middle now? Och det är ju någonting som händer. Men det som jag kan säga då från den rent psykologiska sidan av det här, det är att en högre nivå av förståelse fungerar som en mental vaccinering. Och jag skulle vilja jämföra det med det faktum att vi till exempel har cykliska saker ute i universum. Och då tänker jag kanske enklast på sånt som kometer och annat. Som vi har, den mest kända av dem kanske är Halleys komet som har dokumenterats. Och det var Edmund Halley som en gång i tiden kom på att det här var samma komet som återkommer var 76 år. Det är lite svårt med tanke på hur gamla vi är att ha en person som varit med om flera och kunde göra den kopplingen. Men han tittade historiskt på målningar, teckningar och insåg att men den här kommer tillbaka var 76 år. Det spännande har ju varit det hur olika reaktionerna har varit på att den har återkommit. Så om man tittar på någon gammal duk från slaget vid Hastings 1066 när den hänger i luften, så trodde man att det var väldigt dåligt omen om man var tvungen ut och kriga allt möjligt. Om man tittar på när den kom någon gång i början på 1900-talet, då hade man kommit så långt att man kunde göra en spektrografi av den lilla svansen på kometen och insåg att den innehöll cyanid. Att det på något vis sprutade ut giftiga gaser bakom, och den här gången skulle jorden passera genom svansen. Så folk blev jätteoroliga för att vi allihopa skulle gasas ihjäl. Det visar sig naturligtvis att även om den här svansen är jättefin så är den så utspridd, så det är så tunt så det är ingenting och det påverkar inte något. Det var, vi bara åkte igenom och märkte ingenting. När den sedan kom tillbaka, när det var senaste gången den var här, jag kommer inte ihåg om det var 1986 eller någon gång, så dök den upp över himlavalvet igen och ingen tyckte något annat än vad fin den är. För nu hade vi en högre förståelse av vad det var för ett isklot som susade omkring. Det är ingen fara. Den är här igen. Den har en jättefin svans. Cyaniden i den kommer inte att döda oss. Ingen fara alls. Och då kan vi njuta av skådespelet så att säga. Mm. Varför berättar jag nu att detta om kometer? Jo, för att den här cykliska biten som du nu pratar om vad det gäller kvinnan. Och ju mer man då vet om det här, ju mindre rädd behöver man vara för den emotionella svansen. Man vet om att, ja just det, ja. Om jag håller lite koll så vet man att den här tiden så blir det lite mer irritabelt och svårare kanske att hålla humöret när vissa hormoner susar genom systemet. Någon dag innan mensen slår till där så plötsligt så kanske det är så att det är lite mer lättare irritabelt. Men vet man om det så tar man inte det personligt, utan då kan man se det liksom att ja, men nu är det bara en dag kvar och brukar Karin ha en stund av det här.
Mm.
Och då blir inte det lika jobbigt, utan man kan så att säga njuta av skådespelet på ett annat sätt. Och det är det som förståelse gör, att en högre nivå av förståelse vad det än är, om det så är då att vi backar tillbaka till tiden när ingen trodde något annat än att jorden var i mitten och att solen går upp och solen går ner. Ja, då var vi rädda för evigt mörker, för tänk vad solen inte kommer tillbaka. Och nu vet vi att solen går inte upp och solen går inte ner. Det är en solframrullning och en solbortrullning, och så susar vi vidare runt solen. Som i sin tur åker med 1 miljon kilometer i timmen runt mitten på vår lilla galax. Så vi går inte runt i fina banor som alla bilder visar, utan vi fullkomligt dras med i rasande tempo som en korkskruv runt solen. Som drar oss efter, ungefär som när man boxerar en bil eller något. Men den här förståelsen gör att vi blir mindre oroliga för sånt som innan var lite jobbigt. För vi människor är sådana att när vi inte förstår oss på saker så hittar vi på en gissning för att känna oss säkra. Och den gissningen gör det ofta värre.
Och många också som jag möter, de har ju tappat lite hopp. Och känner att, är det så här? Och idag skulle jag säga att vi har mer obalanserade kroppar, om man kan säga så. Vi är lite mer ohälsosamma, både i alla miljögifter som är runt omkring oss, all stress. Vi lever liksom på ett helt annat sätt. Maten vi äter, varken lika näringsrik, och det finns så mycket mat som inte borde kallas ens mat som vi äter. Så många har ju näringsbrister och så vidare, men när det finns så mycket att göra med just det jag jobbar med livsstilen. Det är basen för allt. Så jag har många som märker hur då till exempel PMS minskar. Och jag märker direkt på en cykel, alltså så här månaden efter, om jag har sovit bra, allting har liksom funkat, det har varit liksom mindre stress och så vidare, då är min cykel helt smooth. Jag märker inte av någonting.
Men nu är du också lite lyckligt lottad, för jag kan ju bara komma ihåg även när man var yngre. Kommer ihåg när man gick där i 8-9 när det här var lite med att tjejer fick bröst och började få mens och sånt där. Men jag kommer ihåg att det var några tjejer i klassen som alltså hade så svår mensvärk och så svåra problem med det. Att det var liksom bara, Susanne är inte här idag.
De fick vara hemma på några dagar, ja.
Är du med? Så det var...
Och det jag säger, att jag tror inte det är menat att vi ska ha så stora besvär av det. Men många idag har ju endometrios som en inflammatorisk sjukdom. Det finns så mycket att göra när vi kan sänka stressen, sänka inflammation i kroppen, äta bättre, tillskott, örter. Och det är det vi går igenom lite i kursen. Men jag vill verkligen liksom hopp genom förståelse och livsstil, så kan man, som du säger, njuta av det här den här resan.
Och till i varje fall inte bli skrämd av den.
Nej, precis.
För det är viktigt nog. För när vi blir skrämda och vi har massa rädda tankar och vi skrämmer oss själva med vår fantasi och så vidare. Det som vi människor har så lätt för när vi har fått den här fantastiska förmågan att tänka. Det är ju att vi då, när vi går omkring rädda så är vi stressade. Det är ju egentligen vad stress på ett sätt är ju, att vi är rädda för det vi tänker.
Mm.
Och det är det som utlöser alla de där olika sakerna. Och det jag ville få fram var väl också, precis som du nämner, är att med en högre nivå av förståelse där vi vet mer. För man brukade säga så här förr i tiden, kommer jag ihåg, att det du inte vet kan inte skada dig. Jo, det är precis vad det kan.
Mm.
Det du verkligen inte vet kan verkligen skada dig. Och jämförelsen som jag använde någonstans, det var det här med att om man ska gå igenom en, låt oss säga som en gymnastiksal, och så vet man att någon, lite varstans i den här salen så är det en massa hål där man kan ramla ner och slå sig. Och så går man in och så är det helt mörkt så du ser ingenting, och så ska du treva dig fram där. Det är ju ingen rolig historia. Du kan när som helst bara trampa fel och bara wii! Om man vet att man ska gå igenom den typen av,
lätt inte roligt.
Nej. Men om man vet att man ska gå igenom det, det första jag skulle göra, det är, får man, alltså min första fråga, lite du vet som det här med en bäst i test, om någon har sett det ute, när man får en konstig grej så är ju frågorna är ju lite grann om, vad är reglerna, vad får jag göra och så vidare. Det första jag skulle göra är, får man tända ljuset?
Mm.
För om jag tänder ljuset så är det inga problem att gå.
Nej.
Och jag vill påstå då att högre förståelse är som att tända ljuset, att de problem som nu finns genetiskt, de problem som nu finns för oss människor, ja, det finns de hålen där vi kan trilla ner i, där någon människa får för mycket av en viss sak och det utlöser någon sjukdom som inte är kul alls. Men då vill jag väl tända ljuset så jag kan gå runt de hålen.
Precis.
Förstår du? Det är det jag är ute efter.
Förklarat. Hålen är ju fortfarande där när du tänder ljuset.
Ja.
Det, och du kan, om du åker ner, det kan gå riktigt illa. Men du kommer veta hur du ska anpassa din gång längst med den här gymnastiksalen så du inte ramlar ner där.
Ja, så har du gjort en test och vet om att vete är inget bra för min system. Ja, då behöver jag inte äta vete och så faller jag inte ner i det hålet.
Mm.
Om jag vet att jag är extra känslig för viss tid på året, för vad det nu än råkar vara, då kan jag hjälpa till där genom att äta lite bättre och kanske undvika att vara i vissa miljöer, vad det nu kan vara. Men det finns sätt att undvika hålen, men jag måste våga tända ljuset och se var hålen är. För annars så kan jag ju inte röra på mig. För vem skulle gå in i en helt mörk lokal med en massa hål i det? Jag kan trilla ner och slå ihjäl mig.
Eller skulle jag med säga att nej, jag vill inte vara med på den här leken.
Ja, men jag vet många klienter jag coachar som är sådär, som att jag vill heller inte veta. Jo, det vill du. Det är att tända ljuset. Så det är det som är den högre förståelsen, oavsett om det är vår mentala hälsa eller vår fysiska hälsa eller hur vi funkar i relationer, hur man bygger en karriär, hur man får fram något bra ekonomiskt resultat, hur man bygger muskler. Det spelar ingen roll vad det handlar om. Ju bättre jag förstår det, ju mer tänt är ljuset och så kan jag gå runt de hål som vi alla står inför. Och vissa av dem, tyvärr, än så länge så har vi inte koll. Jag önskar att kunna komma till den nivån. Som var min största dröm när jag tittade på Star Trek. Eftersom man då var lite tekniskt intresserad så tyckte man Star Trek var roligt. Det var mycket i Star Trek. Det enda vi verkar ha fått från hela Star Trek är att vi har fått dörrar som öppnas när man kommer nära dem.
Mm.
Det finns ju på varenda Olens eller något. Men det de hade där var att när man hade någon form av sjukdom eller ingen visste vad det var, så gick man till Sick Bay, som de kallade det, en del av det här rymdskeppet. Och så kom läkaren där och han hade med sig något som såg ut ungefär som en mobiltelefon, modell lite större. Och så satte han på en knapp och så skannade han det upp och ner över kroppen och så sprutar ut exakt allting som var hur det var och vad det var som inte var som det skulle. Och sen kunde han bara trycka på en annan knapp och så reverserade den här apparaten alla de sakerna och så körde han över det en gång till och så sa han, vilar du en dag nu så är du klar sen.
Men ja, inte riktigt så fortgår det inte, men vi har ju varit för många sådana liknande behandlingar faktiskt som du tänker efter nu med frekvensmedicin.
Ja, man provar, men jag skulle vilja ha det på den där nivån där man faktiskt får, för just nu så blir det ju lite grann av en gissning, lite som när...
Du måste vara duktig på att tolka resultaten.
För ja, plus att resultatet är ju precis som när jag blev lite, jag ska säga då, lite besviken på vår fantastiska våg som talar om hur mycket vatten och hur mycket muskler och hur mycket fett man hade på kroppen. Och så när man ställer in olika ålder där så har jag olika mängd fett. Så om jag talar om att jag var en 15-åring så har jag 9% fett. Men om jag talar om att jag är en 60-åring då plötsligt har jag 20% fett. Jag har väl inte olika procent fett. Jag är ju samma person som står på vågen. Men så då ringde jag ju upp tillverkaren. Och sa det. Och då får de ju tvungna erkänna dem. Men vi slår ju in då x antal resultat och så gissar vi och så bygger vi en algoritm och så försöker vi få den. För det här är hur det är för de allra flesta. Ja, men jag vill ha skanningen som säger så här mycket fett är du. Det har ju ingenting med din ålder att göra. Och det är lite samma med den här skanningen då. Alla scans måste göra en databas, utgå från databasen, ha en algoritm, vilket innebär att någon måste bestämma vilka värden är viktiga för vad och vad ska de spruta ut sig. Så det är inte bara tolkningen, det är det faktum att man redan har valt vad som ska vara viktigt, så vi är inte där än. Det var det jag skulle ha från start. Vi kan komma dit i vår framtid där vi verkligen bara och så får du reda på exakt vad som pågår i din kropp. Då har jag ju verkligen tänt ljuset. Så där, vi är väl på väg dit säkert, men det är många då som är lite sådär att jag vill inte veta. Men kom ihåg det, det du inte vet
kan
skada dig.
Oh. Väldigt bra.
Mm.
Men vi tar en ny fråga. Hej, jag vill gärna höra er prata om impulsivitet i podden. Jag har märkt att jag ofta reagerar impulsivt och oförutsägbart i stressiga situationer. Finns det några strategier eller tekniker för att öka min självkontroll? Kunna ta rätt beslut även under stress? Jag blir så glad om ni kan ta upp denna fråga. Kram från en trogen lyssnare.
Ja.
Jag har inte pratat så mycket om.
Nej.
Just impulsivitet.
Nej, det har vi inte. Det är ju lite spännande. Nästan all den typen av kontroll sitter ju då, om vi rent ska ta det rent mekaniskt, så sitter det i de prefrontala loberna, vilket då är precis innanför pannbenet. Det är där som den här förmågan att modellera sig själv i förhållande till situationen sitter. Men det kanske viktigaste här att ta upp är att det finns egentligen inga strategier och tekniker som är fungerande. Därför att strategier och tekniker verkar bra, men de har det problemet att de bara fungerar för de som inte behöver dem. Alltså med andra ord, när du är lugn och trevlig så verkar det vara en jättebra lösning. Men när du väl då har tappat och fått en impuls av något slag, då har du inte längre tillgång till det verktyget, för du är på ett helt annat ställe och kommer inte ens ihåg att du hade ett verktyg från början.
Det är som de som är ordningsmänniskor säger så här, men det är väl bara att lägga tillbaka. Om man tar en sak så lägger man tillbaka den på den platsen man tog den. Då har man alltid ordning och reda överallt.
Mm.
Ja, det låter väldigt bra. Och för en ordningsmänniska är det bara, det är jättebra. Det är så bra, det är så det enkelt. Funkar. Men någon som inte är ordningsmänniska och som är slarvig så kommer... Det spelar ingen roll om det står lappar överallt att lägg tillbaka, för att den kommer inte se det, för att det är liksom ett annat. Det kanske kan
jag
hjälpa.
Tänker på något lite, annat lite, än lite. Just det.
Ja.
Så vad är det då man ska göra? För man vill inte tala om liksom att men då är man lite hjälplös för sina egna impulser för att
absolut
man har det här.
Inte.
Men så är det ju inte.
Nej.
Men det vi är ute efter än en gång då, precis som när jag pratade om första frågan, det är en högre nivå av förståelse för vad det är som pågår. Och det som är ganska bra, det är att när jag hamnar i en impuls där jag reagerar väldigt snabbt, så vill jag skifta den reaktionen till att vara mer av ett gensvar. Och vad jag menar med det är alltså att man svarar på situationen. Och för att ge någon form av metafor för den, så är det lite som om jag kommer och besöker någon nära och kära uppe på akuten, och det hoppas jag aldrig händer någon, för det är otäckt, men det händer ju ändå. Och så kommer läkaren ut och så frågar man hur går det, och så säger de att de reagerar på behandlingen. Då är det nästan som man undrar, vad har de fått utslag också? Men om läkaren säger att de svarar på behandlingen, då säger man, åh gud, då kommer de bli okej.
Mm.
Vad vi vill göra i olika situationer är inte reagera på det utan svara på det. Och hur kan man då svara på det? Jo, man kan börja känna igen sina egna tendenser och veta ungefär vilken känsla som kommer strax innan jag reagerar. Och när jag väl känner igen den mer som en varningssignal för vad som komma skall, snarare än att den bara går obemärkt förbi och det känns som att djävulen flög i mig. Jag hade det som backar några hundra år, och du var i en katolsk familj och den lilla barnet som var en sån ängel plötsligt häver ur sig och är elaka ord och allt vad det nu kan vara. Då trodde de att man behövde en exorcist. För nu måste ju någon form av vålnad eller djävul tagit dem i besittning. Så nu måste vi få ut det här istället för att säga att alla vi människor fungerar lite grann som de historier som är ganska kända, som tar en Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Mr. Hyde var en läkare som ville då lösa alla möjliga fysiska problem med någon form av dryck eller potion. Men sen han tog den så istället så blev han då, eller Dr. Jekyll, och så blev han Mr. Hyde som gick ut och mördade på stan istället. När han tog den där drycken som han hade hoppats skulle, det gjorde honom till ett fysiskt fenomen. Han blev starkare och snabbare, men han använde det lite dumt. Och den här tvåsidigheten hos oss människor, den ser vi lite varstans. Det är inte bara Dr. Jekyll och Mr. Hyde som har den, utan det är ju, vi märker ju den som, i Kina brukar man prata om att man har en hund på varje axel och den ena är elak och den andra är snäll och den du matar mest vinner. Men sanningen är ju den här att vi alla, när vi är ur balans, så kommer det som de flesta skulle uttrycka som mina sämsta sidor fram. Och när jag är i balans och mentalt klar, så kommer det som de flesta skulle kalla mina bästa sidor fram. Där jag då svarar på saker istället för reagerar negativt på saker.
Mm.
Och där behöver man då lära sig att känna igen den här känslan. Och veta att jag får alltid en varning. Mitt system varnar. Nu är du ute och cyklar i huvudet. Och du vet, du brukar kasta ur dig lite grejer som du sen ångrar. Du brukar göra lite saker som du sen ångrar. Du brukar hamna i affekt. Och så vidare, så vidare. Så att det blir lite grann som om min klocka går 20 minuter efter. Nu har man en Apple Watch som alltid håller tiden om den är uppkopplad på något vis. Men om man har en av mina andra vanliga
min
klockor.
Min mamma har, när man sätter sig i hennes bil, så är det alltid så här. Just det, den går, hon skulle köra mig.
En nu, timme fel för sommartid och vintertid.
Jag får inte köra bil nu på 4 veckor med min fot. Eller har inte fått göra det. Och nej, ja, dels tror jag den inte ändrar sommar och vintertid. Hon ändrar inte det. Jag tror inte hon vet hur man ska göra. Men oavsett, man gör inte det automatiskt. Ja, det, men hon har den alltid 5 minuter. Jag är ju samma i och för sig. Att jag våra köksklockor. Men hennes går 5 minuter före, så skulle hon köra mig till ishallen. Vi skulle knyta eld och diskiskor. Hon hade haft fys innan. Och då var hon, vi skulle vara det halv. Och så var vi bara några minuter bort. Men då var hon halv. Och jag bara, just det. Oj, är vi klockan redan? Eller, ja just det. Ja, den går 5 minuter före. Eller jag tror den går 6 minuter före. Ja, ja, men bra. Då vet jag att hon är 24 istället för 30. Och då vet jag det. Då spelar ingen roll att det står att klockan är halv. För att då reagerar jag ju inte på, är vi försenade? Utan, ja, den är 6 minuter innan.
Ja. Mm. Och det är just den kunskapen och förståelsen för när går min klocka rätt och när är den före och när är den efter som jag kan ha nytta av det gäller och det här med reaktioner. Så att har jag en klocka som är 20 minuter efter, så är jag ju hela tiden sent allt jag ska göra hela dagen när man går efter den. Men förhoppningsvis redan efter första mötet som blir fel, så börjar jag inse att min klocka går inte som den ska, den är 20 minuter efter. Ja, nu behöver jag inte ens ställa om den, för nu vet jag att 29 betyder 9. Nu gör de flesta så att de ställer om det, men du måste inte. För så länge du har förståelsen att den visar inte rätt tid, den visar 20 minuter efter. På samma sätt är det att man kan börja se att vissa känslor i kroppen, så är vi lite efter och före. Så att när vi börjar bli lite irriterade, eller när vi börjar få den där känslan av att nu är jag låg. Om man kan fånga sig själv och märka att det är så, då kan man göra bra fast man är fel.
Mm.
För att jag så att säga kan modellera att nu är jag i det där tillståndet där man blir lite för hård eller säger lite andra saker. Och så kan man medvetet sänka tonen och använda ett lite bättre språk och vad det nu än är. Och så hamnar jag inte i trubbel.
Och även om man inte gör det just då, så kanske det slår en efter en stund när man är ur det och är.
Jag kan säga att ingen fångar sig själv hela tiden.
Nej, absolut inte. Men jag menar, då kanske du fångar dig själv så att säga efteråt. Och då är det så lätt. Då kan, så kan jag göra i alla fall. Då kan jag säga till dig, förlåt. Jag var sur för typ 5 minuter sedan. Men alltså jag bara, ja, förlåt. Ja, ja, tycker du liksom. För att då, även om jag inte fångade precis just då och sa någonting som jag ångrar sen, då kan jag säga, förlåt. Det var inte alls meningen.
För varje gång som man fångar sig själv, så blir det lättare att fånga sig själv, så att säga.
Mm.
För man börjar bli medveten, det hamnar lite mer på ett medvetet plan, att det liksom bara slår till så att man känner sig som man behöver en exorcist. Och det gör att man då kan vara medveten om sina tendenser och vetens omgivning om dem, så är det liksom ingen ursäkt, men det gör att de inte behöver ta det lika personligt när man då är på låga ställen och kanske inte då beter sig som sitt bästa jag. Och den kanske viktigaste skillnaden med det vi pratar om i den här podden, det är just det, vilken av dem är så att säga det riktiga jag. För om man ska gå på vad kyrka och stat har sagt, så har de alltid talat om att när du väl tappar det, när du reagerar, när du säger saker du inte vill, då kom ditt innersta djuriska jag fram. Det är vad det innebär att vara människa med alla de synder vi har. Liksom, vi är giriga och lata och eländiga. Och sen kan du jobba på dig själv med personlig utveckling och med olika tekniker och strategier och annat för att äntligen komma ur detta eländiga sätt att vara. Och jag vill då påstå att det är precis tvärtom, att den du är när du är i balans, du beter dig bra och är enkel att göra med, den du är innerst inne. Och det andra är mer eller mindre tillfällig tankeförvirring. Där jag då inte har en tillräckligt hög förståelse för vad det är som pågår för att kunna göra någonting vettigt med det.
Och där kommer vi in på stress då. Det är ju väldigt, för det fanns ju en fråga här i slutet då, att kunna ta rätt beslut även under stress. Då skulle jag säga att ja, det är ju, stress ställer ju till det lite. Då kan man ju säga med mentalt. Man kan ju vara mentalt klar och just och veta att just nu är jag stressad och ta beslut utifrån den förståelsen. Men bara att man har den så att säga, loopen, så har du ju sänkt din stressnivå. Bara av det att du ser att jag är stressad. Oj då, nu ska jag ta det här beslutet. Man kanske tar några lugna andetag. Och du har redan liksom sänkt.
Redan när man ser att det är en vettig idé att ta ett par lugna andetag, så är liksom problemet över. Nu säger jag inte att man inte ska ta de lugna andetagen, men om jag inte har förstått den, så tror jag att det är de lugna andetagen som gör det. Men det är själva den insikten om att är jag off. När det plötsligt ser okej ut och vettigt ut och räknat till 10, ta ett par lugna andetag.
Eller bara, nej, nu lägger jag, stänger av datorn. Jag jobbar inte mer idag. Det är också en form av, nu räcker det.
Men det gäller bara att se att det är lätt för en del människor att se det som en ursäkt att få stänga av. Som en ursäkt att få gå ifrån. Som att det är bara dina tankar, så vad är problemet och så vidare. Istället för att säga att nej, det här är mera som gravitation. Det bara funkar. Du har ingen ursäkt i att bete dig illa mot andra människor för att deras reaktion beror på deras tankar och så vidare. Och när vi pratar stress, så är kanske den viktigaste saken som hjälper dig mest, det är när man ser var kommer stress ifrån. För de flesta kan svära på, och jag kan få ganska rejäla mothugg på den när man är ute och föreläser och annat. Så är det liksom, ja, men stress kommer ifrån att jag har så här mycket att göra. Stress kommer från att vi nu börjar få slut på pengar. Stress kommer från att, och så vidare och så vidare. Så kommer de tala om alla, en hel lista med yttre omständigheter till varför deras stressnivå är hög. Men sanningen är att inget av din stress kommer från de sakerna. Det finns människor som börjar bli låga på pengar och säger, vi ordnar det här, älskling. Och är helt lugna. I exakt samma situation.
Ja, du har ju till och med miljardärer som du har coachat som är stressade över pengar.
Ja, så det har ingenting med det att göra. Så det, den viktigaste insikt vi kan göra är att se att stress kommer alltid ifrån din egen tankevärld, där du skrämmer dig själv med din egen fantasi, där du gör upp de värsta scenarierna, där du gör något som inom psykologin kallar för stacking. Där man inte bara nöjer sig med att ta upp ett problem, utan tar upp 11 andra problem samtidigt. Så istället för att bara fundera på det där mötet på fredagen, säger man, det är likadant som de här 7 gångerna i dåtiden. Och jag kommer att ha fler sådana. Och dessutom har jag det här. Jag har allt det här att göra. Och det hör man så fort du hör en människa börja säga alla, ingen, alltid, aldrig, så vet du, nu är de lost.
Mm.
För det är inte sant. Det är bara, men det är så man gör, det är första varningstecknet. Det är ett av de sätt man kan veta att nu är jag på väg att reagera på ett sämre sätt. Jag har ett lågt humör. Jag har fått för mig att jag gör allt och ingen gör någonting. Eller alla är emot mig, ingen hjälper mig. Så fort det blir så är det liksom, wow vad jag är lost. Om jag kan ta det personliga ansvaret och se det att ja, nu är jag lite lost. Jag kan vara lugn medan jag gör det här. Men jag måste se Jag behöver ha den insikten, det medvetandet om att ingenting av det jag känner kommer från utsidan. Det korrelerar ganska ofta. Om jag gick på savannen för, jag vet inte hur länge sedan vi ska gå tillbaka, men oavsett, jag tänker att man gick som människa på en savann och så får du syn på ett lejon i kanten på djungeln och så tittar du på lejonet och så känner du hjälp! Då känns det ju till 100% som att den känslan av hjälp kommer från lejonet. Men en person som går förbi och inte känner igen det som ett lejon, så de kan inte tänka på att
eller
det är ett lejon.
Eller sitter i en safaribuss och ser och samma lejon på samma avstånd, men känner sig då väldigt trygg i den här safaribussen.
Ja, då är det ju i sig en annan omständighet som man då använder för att kunna tycka att man är safe. Men den som står i safaribilen kan vara lejon. Lika rädd. Det finns de som blir livrädda i safaribilen. Men det gäller att komma ihåg att om jag känner rädslan så kommer den från mina tankar. Om jag inte vet vad ett lejon är så kanske jag går fram och säger hej, vilken stor kisse. Och sen så är livet över. Men det gäller att komma ihåg att de händer samtidigt, men jag måste tänka för att få känslan Jag kan inte få den från lejonet. Hade det varit så praktiskt att lejonet hade gett mig den så hade jag inte ens behövt se den. Då hade det direkt där jag gick förbi så hade jag fått som en spider sense och bara det är ett lejon någonstans där borta för den skjuter känslan in i mig. Nej, jag måste veta om det. Och kanske en av de tydligaste tecknen på hur det här fungerar som dyker upp i mitt huvud nu, det är att det finns ett aboriginfolk i Amazonas som heter Morngins. Och Morngins, de lever i samklang med naturen, har knappt träffat människor, det har kommit ner lite folk och kollat på dem. Men de har en liten lustig idé om att de har en medicinman som då via olika rökelser och oga boga och besvärjelser ska hjälpa dig. Men den kan också ge dig en förbannelse genom att vad de säger då rassla med benen, tror jag är någon sorts översättning på det de säger. Och det innebär det att om det är någon som har misskött sig så kan medicinmannen rassla med benen och nu är du dömd. Och därmed är du förbannad och du är inte med i gruppen och du kommer dö ungefär. Märkligt nog så funkar inte det där om inte man rasslar benen så att den personen vet om det. Alltså med andra ord, om den här medicinmannen sitter i hyddan och bara så händer ingenting. Men om man går framför ansiktet på den som de ska förbanna så kommer ofta den att få jättestora ögon och veta om att han eller hon är förbannad.
Och så tror han ju 100% på det.
Jag går 100% in i tankarna om det och nu blir de extremt stressade över tanken på att de kommer ha en ganska för tidig död för att medicinmannen har förbannat mig. Men om ingen talar om
och
det
de
så...
de kommer kanske ha en för tidig död också, tänker jag. Just
ja, det finns dokumenterat de hur 20-åriga killar kan bli sjuka inom ett par dagar och riktigt illa liksom av det här. Så vad jag försöker säga är bara att även när det verkar korrelera, för våra hjärnor älskar mönster, det är därför vi tittar upp på himlavalvet och hittar skyttar och karlavagnar och vad det nu än är. Och beroende på vilken kultur vi är så hittar vi på olika namn på det, vilket visar hur mycket tankar det handlar om. Så karlavagnen till exempel heter ju inte karlavagnen på franska, den heter Le Grand Casserole, vilket betyder den stora kastrullen. För de tänker mera mat och vikingarna tänkte mera stridsvagn.
Ja,
i USA, i USA heter den The Big Dipper för de såg det som en stor slev som man alltså tar och stoppar i när man ska ta soppa och sånt. Och i England så heter den The Plow, alltså med andra ord de såg den som en plog, något man håller i och skjuter framför sig. Så vi hittar på vad vi tänker. Och sen beroende på vad vi hittat på om det så reagerar vi och säger åh, nu står det i det här stjärntecknet så då betyder det det här. Och det är sant i den mån som den kulturen tänker på det. Som andra ord, det gäller att kunna se det här att det är helt avskuret mellan utsida och insida. Hjärnan, tankarna och dina känslor är i ett hermetiskt tillslutet system och inget kan komma in däremellan hur mycket du än kan svära på. Ja, men jag satt ju bara här, mådde bra och så kommer det upp en stolle och skriker på mig och så får jag alla de här känslorna. Hade de bara inte kommit upp och skriket på mig så hade jag inte haft de här känslorna. Alltså kommer det ifrån dem. Hade de bara låtit bli så hade jag inte haft det här.
Och det är ju ganska jobbigt att gå genom livet och alltid tro att alla omständigheter och alla andra påverkar hur du mår och dina känslor och ditt liv. För att då
är vi
blir man ganska hjälplös på sätt och vis.
Man är ju lite som en flippekula i livet.
Ja, det är ju
pling, 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 plong. Och då är vi tillbaka lite i det här med kometerna. För det är inte bara så att säga de cykliska kvinnliga hormonbalanserna som kommer och går, utan det är även tankarna som kommer och går, och vissa av våra tankekometer tar vi på mer allvar. Och de kommer inte tillbaka var 76 år, de kommer tillbaka varje gång vi träffar en viss person.
Mm.
Så istället för att vara cykliska i årstal.
Eller en viss situation.
En viss situation i trafiken, eller där någon enligt dem gör bedömning att de har orespekt i hemmet, eller vad det nu än är för någonting. Och när då en tankekometen dyker upp, så får vi en viss känsla, och den känslan tror vi talar om att det vi tänker är sant och rätt och riktigt. Istället för att se att den känslan dyker upp och talar om för dig hur mycket du är ute och cyklar mellan öronen. Och kan du se det när reaktionen kommer? Oavsett om du catchar dig, har man tur nog och kan catcha sig innan. Redan när det är på väg upp. Man är på väg och säger något dumt och så tänker man bara nej, nej, nej. Där stänger vi igen munnen. Det kommer inte bygga några broar. Och då har man tur. Ibland catchar man sig mitt i det. Och så kan man avbryta sig själv och säga sorry, vad håller jag på med? Jag hade lite taskig känsla och så fick jag för mig att det var okej att säga det här. Jag är ledsen. Vilket är en riktig ursäkt. Och ibland gör man som du säger, man catchar sig efter. Alla de är lika värdefulla, för jag ser åtminstone hur det funkar. Jag får inte...
Får en förståelse återigen.
Istället då för en vidskeplig idé om hur det funkar, vilket då de flesta har, även elitidrottare som jag coachar på hög nivå, kan inte låta bli att tro att det har betydelse om man lyssnar på en viss musik, om man rufsar materialaren i håret innan man går ut på matchen, om man har röda kalsonger, om man har rakat sig eller inte rakat sig i ansiktet, om man nu är kille. Och så vidare och så vidare. De tror att det är det som avgör hur det kommer gå. Man söker mönstret i stjärnhimlen.
Mm.
Jag spelar bra. Varför spelar jag bra? För att du hade inte lika mycket osäkra tankar och du råkar ha tränat på det här så du är duktig. Därför spelar du bra. Nej, 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 nej. För den här gången var första gången som jag lyssnade på den där låten i omklädningsrummet. Det var första gången som jag hade glömt att knyta skorna när jag kom ut. Så om jag bara lyssnar på den låten och har oknutna skor så kommer det gå bra. För det är det som gjorde det. Det här är vad som händer. Vi skänker bort vår kraft till utsidan när vi tror att utsidan har med det att göra. Vi vill alla ha lycka. Men lycka är någonting som är inuti. Alla vet vad känslan av lycka är. Man har haft det någon gång när man känner så önskar jag att livet kunde vara oftare. Och jag kommer ihåg, jag lyssnade på något band med den skotske mystiken Sydney Banks som började prata om principer bakom psykologi och annat. Och en av de saker som han fick en fråga om på något seminarium var just det där, liksom att ja, vad ska jag göra? Och jag mår inte bra och jag behöver komma ur det här. Och så frågar han, men vill du inte vara lycklig? Och då säger den här tjejen att ja, det är klart jag vill vara lycklig, men jag vet inte hur. Ja, men vet du hur känslan av lycka är då? Ja, jag vet ju hur det ska kännas, det vet jag ju. Gör det oftare då.
Mm.
Och för att vad han försökte visa var det att du tror att det är något på utsidan du äntligen ska få till. En dag när barnen har flyttat ut. En dag när jag har till med pengar. En dag när jag har gjort plastikoperationen. En dag när jag har gjort det här. Då äntligen, då ska det komma.
Och då kommer det per automatik. Det är som att man tror det, liksom, att då kommer det på posten.
Det är inte hur det funkar, utan det är tillgängligt 24/7. Det är bara att vi har en massa andra tankar om när det är tillåtet att göra. För jag är inte en bra person om jag är lycklig när någon har gått bort. Jag är inte en bra person om jag är lycklig när jag står inför en deadline. Då måste man vara stressad och orolig och pressad och tappa huvudet så att alla fattar hur mycket jag bryr mig. Vi har alla de här olika systemen där inne som gör att det blir svårt för oss att inse att nej, men jag kan börja med den bra känslan. Och sen se vad som är vettigt att göra. Istället för att tänka, vad ska jag göra för att få den bra känslan? Och sen leta efter det hela livet.
Mm. Bra.
Mm.
Ja, det var lite om impulsivitet. Vi hinner väl med en fråga till, tror jag.
Det hoppas vi på.
Jag vet inte hur länge vi har pratat, men vi kör. Hej Karin Anders. Jag undrar vad jag kan göra för att balansera arbete, familj och egen tid utan att bränna ut mig. Jag har två barn, vi båda jobbar heltid och känner att jag är på gränsen för vad jag orkar med. Jag har fått flera symptom på stress, bland annat svårt att sova, även svårt att slappna av och vila. Det känns som om hjärnan går på högvarv, vill bryta innan det går för långt. Hur ska jag tänka? Det är från Linnea.
Mm. Det knyter ju an till det vi svarade på förra frågan naturligtvis.
Ja.
Det kluriga är ju det här att när hjärnan går på högvarv så vet jag av erfarenhet nu efter en dag jag gjort det här i 28 år. Helt galet hur tiden går. Det är ju att ju smartare en människa är, ju mer verkar de tro att de kan tänka sig ur att de tänker för mycket. Eller att om de får reda på att de överanalyserar och ältar och man talar om det för dem så tänker de, det kanske kan ligga något i det. Låt mig ta och lägga en överlägsen analys på det och se om du har rätt om att jag överanalyserar. Så vi försöker använda vårt problem för att lösa problemet. Och jag vet att det kan låta lite sådär när man sitter i det. Men sitter vi fast under en längre tidsperiod i någonting så är det alltid så att det vi själva har satsat på som lösningen är det som håller problemet på plats. Så det finns ju ett par saker här man kan fundera på. Självklart behöver man använda sig av time management. Vi har alla 24 timmar per dygn, 168 timmar i veckan och 52 veckor. Så kan du använda det bättre så är det objektivt bättre. Men det är inte alls säkert att det gör någonting åt stress och utmattningssyndrom eller utbrändhet, vilket man nu vill kalla det. Utan det är en relation till mina tankar om det. Och ju mer jag ser att jag kan inte göra mer än vad jag kan göra. Det är ju en klyscha inom idrott till exempel. En match i taget, ett slag i taget. Och många av de klyschor vi har blivit klyschor för att de är sanna, men vi vet inte hur vi ska ta oss till det, så det låter fånigt att säga det, för att det hjälper inte mig. Hur ska det hjälpa mig? Vadå ta en match i taget? Jag är ju superstressad, kan inte återbli att tänka på att det är 4 matcher kvar. Så jag är redan i de 3 andra matcherna i den här matchen. Vad det nu än är. Och där är då relationen till tanken så viktig. När vi börjar se att, vänta här nu lite grann. Har jag lugna stunder någonstans? Det är svårt för hjärnan att slappna av, men har jag det? Ja, men då kanske jag kan börja fundera på vad är det viktigaste för mig? Ja, det kanske är...
I de lugna stunderna.
I de lugna stunderna.
Det är då man frågar klar. Sig själv.
Inte fråga när du är uppe i det, för då får du dåliga idéer. Det är som när jag hade någon som precis hade gått igenom en skilsmässa. Och så kommer jag ihåg när jag frågade så här, vad har du funderat på i lösningen på det här då? För hon var väldigt sårad på alla möjliga sätt. Och då sa hon liksom att nej, jag ger upp det här nu. Jag ska inte ha något mer förhållande. Det är bättre att vara ensam så slipper man bli så här sårad. Och hon sa det som att gud, jag har äntligen löst upp hela knuten. Och från den smärtsamma punkt hon var så verkade det vara en superlösning. Men vi är ju sociala varelser. Vi vill inte vara ensamma. Det är verkligen sant som de säger att delad glädje är dubbel glädje och delad sorg är halva sorgen. Så vi vill inte det, men just när man är så nere så kommer man på att det är det bäst briljanta jag har hört. Det är lösningen, jag ska vara singel resten av livet. Det ser så bra ut just i det låga tillståndet och därför är det så viktigt att vara i ett lite bättre tillstånd och fundera på. Om jag bara tittar, vad är 2 + 2 = 4 för mig? Jag behöver få ihop familjen, jag behöver jobba för att ha någon form av ekonomi och klara den biten kanske. Hur får jag ihop det här på något vettigt vis? Och då gäller det att börja med känslan, inte säga om jag väl får ihop det här då får jag känslan. Och vi har förmågan att gå in där. Det är det som är så fantastiskt med den här tänkande apparaten vi har mellan öronen. Att jag kommer ihåg när jag gick ut på golfbanan på den tiden när jag tränade som mest och på kvällarna så brukade jag ta 3 bollar och gå ut på banan och spela alla 3. Och en av bollarna spelade jag som mig själv. Och en boll spelade jag som en kille som heter Jack Nicklaus som anses vara den bästa genom alla tider. Men han spelade helt annorlunda med. Han slog väldigt långt och slog väldigt högt och slog mig lite fade. Och jag slog inte fullt så högt och slog mig lite drå.
Mm.
För den som nu vet vad jag pratar om i golf så...
Vänster eller höger?
Vänster eller höger skruv. Och sen så hade jag då en kille som heter Severiano Ballesteros, vilket var hela anledningen till att jag en gång ville lära mig spanska, för jag ville prata med honom på spanska om hur 17 han slog bunkerslag. Vilket jag fick då göra på en golfbana som heter Puerta del Hierro i Madrid, där jag sent på kvällen stod och slog bunkerslag på 18:e hålet och så kommer han sent, för han vill inte ha allt folk som alltid var efter honom. Och sen står vi i en bunker och diskuterar bunkerslag. Det är en av de mer magiska
på spanska.
Tillfällena. På spanska.
Wow. Det heter bunker på spanska. Du vet inte så långt att jag har kommit till min Duolingo-kurs.
Var var jag någonstans nu när du bröt mig med bunker där, så hamnar jag någon annanstans?
Ja, du...
Jo, vad jag skulle komma till var just det här att jag spelade den ena bollen som honom.
Och just det.
Det märkliga var då att när jag slog bollen som mig så spelade jag som mig. Och när jag spelade bollen som Jack Nicklaus kunde jag slå högre, längre och med lite högerskruv. Och när jag spelade bollen som Severiano, som var oerhört kreativ och skruvade och slog mer slag än vad någon annan. De flesta hade liksom ett standardslag, men han hade väldigt mycket olika och kreativa lösningar på nästan alla situationer som alla blev helt förundrade över. Så kan man ju inte göra. Och då plötsligt kunde jag komma på bättre idéer. De existerar ju inte i där. Och för mig, kommer ihåg det när jag stod mitt på golfbanan och tänkte, nej, vad orättvist. Sevi kan slå det här slaget, men inte jag.
Och då kan du inte, men du tänker
inte,
så.
Ja, men det var inte det det handlade om. Jag nej. Hade redan slagit det som Sevi.
Ja.
Men fatta inte att det var jag. Alltså så precis. Tydlig var fantasin, förstår du? Så att jag slår ett slag som Sevi och skruvar bollen under någon gren och upp på grinen. Och tänker verkligen tanken att, åh. Vad Sevi kan.
Istället ungefär för som att jag alltid... wow, min hjärna. Och jag är så cool när jag sätter mig in i det här. Då får jag tillgång till helt nya kreativa lösningar som jag inte har tränat på.
Ja, och framförallt så var det just att se att det är jag och inte han. Jag står här, han är inte här. Men bara genom att ha det här som idé. Jag läste någonstans om att John F. Kennedy, som var president i USA, han hade ju sin brorsa Bobby som hjälpte honom, men det är ganska ensamt att vara president, speciellt under den tiden när det kalla kriget pågick som värst. Och det var något som heter Kubakrisen, där Nikita Khrushchev hade bestämt att jag ska sätta kärnvapenrobotar på Kuba. Och då säger ju naturligtvis John F. Kennedy att nej, men det går inte för sig. För om du sätter dem på Kuba, då har du dem liksom inte ens en minut från amerikansk gräns. Det är inte okej. Ni får inte ha dem där. Och då säger han, nej, men det spelar ingen roll. Vi har gjort upp här med Fidel Castro att vi ska komma med båtar. Och då måste ju han nu ta beslutet. Riskerar jag kärnvapenkrig om jag säger nej? Den där båten får inte komma fram. Och jag, den kommer inte komma fram. Varefter Nikita Khrushchev säger något i stil med att om du stoppar den så är det krig.
Oj då.
Varefter John F. Kennedy säger, om det blir krig så slutar Ryssland att existera. Nu kan man undra, hur 17 tar man de här besluten när man sitter ensam? Men vad han sa då, vad han hade som sitt, han hade ett kabinett i sitt huvud där han tyckte att de största tänkarna i alla tider, allt ifrån Sokrates och Platon och Benjamin Disraeli, jag vet inte alla han hade satt in i sitt huvud. Han gick in där och så sa han, vad ska vi göra? Och så kom de här fram ur skuggorna i kabinettet och sa, det här är min bästa idé. Lite som jag gjorde med bollen.
Mm-mm.
Och då blev han lika förvånad över svaren. Men det var inte de som svarade, även om det nästan känns så, utan det var ju att jag låste upp delar där jag inte hade samma begränsningar som jag har om mig själv. Och tredje historien då, för att sätta ihop tre innan vi avslutar för idag kanske, men det var ju då när jag hade ett seminarium i Göteborg där vi hade gett ett häfte med olika modaliteter som det heter. När man ska tänka på ett fint minne och så ska någon annan intervjua dig. Ser du det i färg? Ser du det i svartvitt? Ser du det i 3D, 2D? Ser du det från dina ögon? Eller ser du det som en film med en kamera på sidan? Hur är det? Och så intervjuar man. Och alla tycker det här är jättespännande att se då hur tanke funkar och så vidare. Men då är det en kvinna som kommer fram till mig och säger det. Att, nej, jag kan inte göra den här övningen. Nej, varför kan du inte det då? För jag är inte visuell. Ja, vad menar du då? Nej, men jag kan inte se bilder. Jaha, men hur vet du det? Och då säger hon, ja, se till exempel den här, hon som sitter här borta som jag då parar ihop med mig för att göra den här övningen. Hon har jättetydliga bilder. De är så klara och de är så färgstarka och hon har fullt med rörelse och alltihop. Jag sa, tittade på henne och då pekade hon upp i luften och sa, och mina, de försvinner fort och de är blaskiga och genomskinliga medan hennes är tydliga och färg och allt. Hon gick fram och tillbaka där och pekade på skillnaderna på hennes blaskiga och den andra personens riktigt fina bilder. Tills jag då stoppade henne i den där värsta harangen hon hade pratat sig in i och sa det, du är med på att båda de bilderna är i ditt huvud, va?
Även de klara.
De klara. Ja, annars kan du inte jämföra.
Nej. Hon visade ju väldigt tydligt liksom.
Hur... Ja, men oavsett om du säger mina är inte lika bra som hennes, då har jag gjort en jämförelse i mitt huvud. Mm. Men det är att jag kan göra klara bilder när jag låtsas att jag är hon. Men jag kan inte göra dem när jag är jag, för jag har en begränsning som jag har tänkt till mig, vilket är att jag har svårt för att se bilder. Det här blir ju lite, det blir lite roligt. Jag kommer aldrig glömma hur chockad hon såg ut när hon liksom tänkte argumentera emot mig och bara stod med öppen mun och liksom, det har han ju rätt i. Den bilden är klar och den bilden är blaskig och jag har bestämt att den blaskiga är min och den fina är hennes. Vad är det som händer? Och det här gör vi med våra möjligheter att ta det lugnt. Vi gör det med våra möjligheter och vara där vi annars har stress. Och när vi väl är lugna så kom ihåg, ingen annan är en större expert på dig än vad du är. Att oavsett hur bra råd jag har så är det inte säkert att de passar till Nej. Dig för det är ditt liv och ingen känner dig. Men om jag pratar om principer, då finns det en möjlighet. Det kan vara ganska bra att börja fundera på till exempel. Hur mycket vila skulle du behöva? Planera in den. Flytta inte på den. Vad behöver du med familjen?
Det är ju just att i det här pusslet, som när jag hör sådär då, att det är ju kanske då att det börjar tulla på sömnen eller att stressen gör att du då har svårt att sova. Så du kanske ligger i sängen i 8 timmar, men det hjälper ju inte om du bara sover 4. Det kommer så att säga, det blir ingen bra. Återhämtningen är A och O. Så jag tänker liksom att det är mycket bättre att pausa nu och dra i typ, tänka som att man drar i handbromsen. Nu kör jag en sån här, vad heter det, när man kör Formel 1, man kör in i
depå.
Faktiskt, för att jag har träffat så många som har varit utmattade. Vi pratar år, vi pratar att de ibland börjar jobba, kommer tillbaka till en ny utmattning. Alltså du vill inte hamna där.
Nej, för det systemet väl är utkrämat. Det tar så lång
tid att få komma igen. Så det är mycket enklare att nu insiktsfullt skicka in en fråga, jättebra. Oj då, inse att det börjar påverka min sömn, det börjar påverka det här. Okej. Okay. Gå till din arbetsgivare, tänker jag. Tala om hur det känns. Kanske kan gå ner och jobba 50% under en period. Eller vad som helst. Eller du tillsammans med din familj. Ta upp det. Ta det så att säga allvarligt. Alltså gör den förändringen som krävs för ditt liv. Och det kan inte jag och Anders sitta här och säga. Som sagt då. Utan när du är mentalt klar. Fråga dig, vad är det du behöver? Hur ska du få till det?
Och om du inte har den mentala klarheten själv, fråga någon du respekterar.
Mm.
Det kan vara partner, det kan vara en god vän, det kan vara mamma och pappa, det kan vara en farbror. Men öppna upp och säg som det är. Det är lite som impulskontrollen, där vi alltid får en varning. Och nu har vi fått en varning här, det börjar kännas som om jag... Redan där ska man ta tag i det. Vi vill inte ha ordning på det från andra hållet, för det... Då har vi redan liksom satt systemet ur balans.
Just att när nervsystemet är så där att det är uppe hela tiden på högvarv.
När motoroljalampan i bilen börjar lysa så åker man direkt in och häller på olja. Man väntar inte tills det motorn skär, för då blir det dyrt.
Då blir det jättedyrt. Det är lite som, kan man säga, utmattning. Om det blir en utmattning och du blir sjukskriven i 3 år. Det blir dyrt.
Både ja, det är jobbigt för familj och allt. Ekonomiskt,
men mest hälsomässigt och fysiskt och... för alla runt omkring också. Men det jag skulle vilja tillägga här, när du pratar vi om stress, så pratar vi ju mycket i den här podden om mental stress och stress mellan öronen så att säga. Men man kanske, jag upplever att många missar att vi också kan vara fysiskt stressade. Det vill säga om nu vet inte jag om Linnea är, men säg att hon springer maraton också till exempel, så blir det liksom med för lite vila. Det blir en fysisk stress, men det kan också vara en fysisk stress att sitta på sin himla rumpa dagarna i ända och jobba på ett kontor och inte få tillräckligt med rörelse. Det kan vara en fysisk stress att äta saker som du har någon födoämnesallergi som är kanske dold, så du inte märker riktigt att liksom det svullnar upp eller sådär, utan du fortsätter äta till exempel vete eller nötter, alltså någonting som ditt system triggas igång av. Det dras mycket energi på det. Du kanske äter på ett sätt som gynnar att du liksom inte har en bra matsmältning. Det är en stress. Brist på olika vitaminer och mineraler. Också en stress för kroppen. Att vi dricker de här knallblå, har du sett de här olika läsk eller vad det är? Jag vet inte, det räknas väl som
Prime
läsk.
Prime och annat.
Ja, men det är olika färger, helt så här neonfärger nu och godisar i massa olika, alltså det där är ju gift skulle jag säga. håller man på och äter hela tiden mat som inte är bra för en, så blir det en fysisk stress. Och har man dessutom redan en mental stress, så ja.
Vi vet ju till exempel att när man ser filmer om någon agent som har blivit tillfångatagen och de behöver ha reda på hemlisar av dem, så vet de ju att den här agenten är så tränad så de kommer inte säga något annat än namnet, sitt militära nummer och vad det nu än är. Det är vad de har blivit tränade att göra. Dra mina fingernaglar och gör vad du vill. Liksom. Ja. Men om man då vill få dem att säga det, så en av de första saker man gör är att man stör deras sömn under längre tid. Så man väcker dem hela tiden så de måste sova på ett antal dygn. Och till slut så finns det en risk att de är så pass knäppa i huvudet att den normala grejen funkar inte längre, utan du säger vad som än. Om du dessutom lägger till ett gift i systemet, vilket då kan vara ett sanningsserum. Man ska ju veta att till exempel när du söver en människa så förgiftar du personen till gränsen för att vara död, så att allt medvetande stänger av och så kan vi operera och så kan du vakna upp utan att behöva känna smärtan. Men det är ju väldigt viktigt så att det finns en anestesiläkare där, för bara lite för mycket så vaknar du inte mer.
Och det är därför det är farligare att bli sövd när man är äldre. När du liksom 80 plus och blir sövd, så innebär bara det en liten risk att du inte... Ja.
Det som jag ville få fram var det att när man då använder ett sanningsserum och liknande, jag kommer inte ihåg vad de heter, allt pentalomin och allt vad de nu använder, de här agenterna och andra. Men det vad du gör nu är att du fiftar systemet, men inte så att du blir sövd, utan så att du är nära att vara sövd. Och i det tillståndet så är det drömligt och du vet inte riktigt vad som händer, och så kan du ställa frågor som du sen svarar på och vet inte ens om att du har svarat på det. Så du, ja, jag vet, men det här är ju vad de jobbar med olika sådana här. Men vad jag säger är att då jobbar man med tekniker och förgiftar systemet så att du blir så pass ur balans att du inte längre gör det du anser är rätt. Det här är ju vad vi utsätter oss för, fast själva då när vi förgiftar vårt system med olika matvaror och vad vi dricker och så vidare. Det vet ju de flesta som har drickit till mycket alkohol att man kanske säger och gör saker som man annars inte hade gjort. Och det, om vi tar det då och tänker, men vad innebär det om jag har inte fullt så att jag är helt berusad, men jag är i varje fall lite salong. Och det funkar ju stressnivåer och sånt likadant. Så att vi behöver ta hand om hela systemet, och jag vet att jag har upprepat hemma gånger i podden, men jag skulle ha det här som lite av en send-off här idag, och det är det att det låter löjligt, men om man gör rätt blir det inte fel. Och rätt är det bara några få saker man kan göra. Fel finns miljarder saker man kan göra. Så om vi ser till att sova bra, om vi ser till att få i oss vatten, näringsriktig föda, få träning,
återhämtning,
och ha ett socialt sammanhang där vi är med andra människor på ett bra sätt, då har vi tagit hand om väldigt mycket. Utan att behöva veta vad alla felen är, så är det många av felen som försvinner. Så det är därför det kan låta löjligt och som att jag raljerar, men om man gör rätt blir det inte fel.
Jättefin avslutning. Jag sitter också här med ett kort från vårt spel som heter Life Talk. Och jag drar en fråga här nu. Så vi kan avsluta också med det. Och idag är frågan så här. Om du var tvungen att beskriva dig själv med endast 3 ord, vilka skulle det vara? Den är bra. Men jag vill också bara berätta för er att vi kör ett litet juluppehåll, jag och Anders.
Ja, det gör vi. Jag hoppas att ni också tar det lite ledigt och passar på. Så vi hoppar över.
Vi hoppar över nästa. Vi släpper ju varannan vecka, så nu blir det om 4 veckor vi kommer tillbaka. Och det blir den 17 januari.
Just det, efter 13 dagarna där. Då är vi tillbaka, och de flesta andra också tillbaka. Och då kanske vi öppnar upp och ser, och vi börjar prata om lite. Hur gör man egentligen 2025 till sitt bästa år än så länge? För det tror jag vi alla vill, oavsett ålder och annat. Så är det alltid kul att ha ett nytt år att se fram emot. Nya insatser, det är som en liten ny dag. Vi har hittat på att det är ett nyår, men varför inte ta möjligheten och säga nu börjar vi om. Nytt och fräscht.
Gör om, gör rätt.
Precis, lite så.
Men nu önskar vi er en helt fantastisk, god och hälsosam jul.
Ja.
Från oss alla.
Till er alla.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Life Talk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes. Dina frågor, de kan du skicka till oss på livetalkpodden.se. Spelet Livetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event, då kan du mejla till karin@lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillar du podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.